Det finns en risk att Sveriges befolkning krymper med flera miljoner fram till år 2100. Regeringens utredare varnar för en demografisk bomb som kan få stora effekter på svensk ekonomi.
Svaret på gåtan är alltså inte migration, det är inte det.
Vi kommer behöva fler som kommer till de svenska företagen.
Man kan inte tvinga folk att föda barn.
Men samtidigt är prognoserna osäkra.
Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
Det är väldigt svårt att föreställa sig hur världen ser ut om 75 år.
Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Samantha Kord. För några dagar sedan kom statistik som visade att befolkningen i Sverige ökar i mycket långsam takt. Det är bara i 7 län som befolkningen ökar. Och de senaste åren har SCB fått skruva ner prognoserna för hur många vi ska bli i framtiden. Men i juli kom en rapport beställd av regeringen med betydligt mer dramatiska och alarmerande kurvor för hur det kan gå med Sveriges befolkning. I ett av scenarierna skulle Sverige tappa 4 miljoner invånare på 75 år. Och för att prata om det här har jag Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud här i studion på Gärdet i Stockholm. Och i en studie i Malmö finns Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Välkommen till Ekonomiekot Extra.
Tack.
Du leder ju den här utredningen som heter Framtid med barn. Att vi skulle tappa 4 miljoner, det låter väldigt dramatiskt.
Ja, och det är ju inte kanske något som vi tror på, utan det som vi har tagit fram i den här rapporten, det är liksom olika scenarier för att se hur känsligt är svensk ekonomi för olika scenarier vad det gäller fertilitet och också migration. Så det är absolut inte så att vi har gjort framskrivningar som är prognoser för hur det kommer att se ut, utan snarare vad händer med Sverige givet liksom olika framtidsscenarier.
Men om nu de här värsta scenarierna slår in, hur annorlunda skulle Sverige kunna se ut vid seklets slut?
Och sen är det också viktigt att påpeka att andra saker kommer att hända samtidigt i ekonomin. Men om man nu liksom skulle isolera då effekten av en krympande befolkning, så skulle det få ganska allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och kräva stor anpassning. Och det är så att det är inte bara antalet människor som spelar roll, utan det som nästan är ännu viktigare än antalet är liksom strukturen. Det vill säga sammansättningen. Hur många unga har vi? Hur många gamla har vi? Hur många har vi som är arbetsför ålder? Men det som händer då när befolkningen krymper, och det som vi redan nu ser i över hälften av Sveriges kommuner, det är ju att det krävs liksom anpassning, och att istället för att bygga upp samhällen så ska man avveckla samhällen och lägga ner förskolor. Och sen kommer det här ju då fortsätta upp liksom till skolan, gymnasier. Och sen är det också så, om det fortsätter med den här trenden, det är inte så att det är liksom en engångs anpassning, utan det här kommer ju fortsätta. Så varje generation vid dagens dag summerad fertilitet på 1,43-1,42 innebär att varje generation blir 30% färre än förra. Mm. Så att det kommer krävas liksom anpassning, att man ställer om samhället liksom successivt.
Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Idag föds det 1,4 barn per kvinna. Hur stor ekonomisk förändring är det egentligen? Vad betyder det för samhället?
Ja, man tittar på de här scenarierna, och om den nedåtgående födslokurvan stannar av 1,4, ja, då kan BNP minska med hela 30-40% av dagens nivå fram då till 2100. Om det är en låg eller ingen migration, om barnafödandet fortsätter att minska, ja, då kan till och med kanske halva BNP försvinna tills dess.
Åsa, hur har ni kommit fram till de här siffrorna? Det är ju flera olika scenarier som du nämnde. Hur har ni kommit fram till dem?
Ja, men då har vi använt en simuleringsmodell som kallas för Cesium. Som är en modell som är ganska väl anpassad för att göra liksom prognoser när det gäller förändringar i befolkningen. Som också används av Finansdepartementet, hälsomyndigheterna och andra myndigheter i Sverige. Men det är ju scenarier, och vi isolerar ju då, som jag sa innan, effekten av fertilitet och migration.
Statistiska centralbyråns huvudscenario, den visar ju att befolkningen ska fortsätta att landa runt 12,8 miljoner 2070. Och Lena Lundqvist, som är ansvarig för myndighetens framskrivningar av befolkningen, menar att de här mer dramatiska scenarierna, de är osannolika.
Jag ser ju inte alls dem som realistiska. Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
Och vad är det som gör att du är så säker på att ert scenario så är mer troligt?
Ja, alltså vi följer utvecklingen då för varje födelsekull kvinnor som har fött barn. Både de som har fött sina barn klart, alltså de som är födda 1980, de är i princip klara med sitt barnafödande nu. De som är födda 1990, hur långt har de kommit? De som är födda 95, hur långt har de kommit? Och då kan vi liksom inte tro att de bara ska avbryta sitt barnafödande nu. Utan vi tror ju att de kommer fortsätta att föda barn och följa ungefär samma kurva som de tidigare födelsekullarna, men lite lägre.
I er framskrivning så antar ni också saker om de barn eller kvinnor då, eller flickor som har fötts under 2000-talet här, och de har kanske inte börjat föda barnen. Hur ska man veta hur många barn de kommer vilja ha?
Vi vet ju ingenting, ska jag säga. Vi kan ju inte säga säkert. Men samtidigt är det så att de flesta beter sig ändå som man har gjort tidigare. Det är sällan det blir liksom en radikal förändring av beteendet.
Och det var vår producent Olof Winblad som talade med Lena Lundqvist. Åsa, vad är det ni ser som inte SCB ser?
Det här är ju liksom scenarier, så det är inte så att vi liksom sätter någon sannolikhet och tänker att det här är liksom en beskrivning av verkligheten. Men det som man ser, det är ju liksom att det är en internationell trend där barnafödandet sjunker i stort sett, ja, men i hela världen. Och det är liksom då egentligen bara söder om Sahara där den här liksom fertiliteten ligger över det här magiska talet på 2,1. Det sjunker där också, men det sjunker från höga siffror. Så det här är liksom en global trend som har då förekommit runt om i världen sedan cirka 2010. Som då gör att man kanske då kan förvänta sig att den fortsätter. Och att då många länder har ju försökt vända den här trenden utan att lyckas. Och en annan sak som man också ser väldigt tydligt är att åldern på förstföderskor ökar. Så att idag är den i snitt i Sverige 31 år. Och då vet man ju också tyvärr att den här biologiska fertiliteten, det här fönstret när man då sannolikt kan bli gravid, att det då krymper när man kommer upp i äldre åldrar. Och att det då kanske blir svårt att följa de här traditionella mönsterna som Lena pratade om, att man föder lika många barn som tidigare. Att man kanske inte hinner med.
Och hittills har ju ingen som sagt kunnat slå fast vad de här låga födelsetalen beror på. Och det är ju, precis som Åsa Hansson säger, en global trend, eller hur Knut?
Ja, jag var på ett makroekonomiskt seminarium häromdagen, och på scenen satt Åsa Hansson tillsammans med en nationalekonom och en professor i sociologi. Och det var lite talande, båda männen tystnade och verkade klia sig i sina hår när de fick frågor om just varför. Och de hade inga riktigt bra svar på det som forskare i hela världen undrar just. Vad är det som har hänt? Hur ser orsakssambanden ut? Och som Åsa säger här, att den globala genomsnittet har ju halverats sedan 50-talet. Och det finns ju länder i bottenligan, Sydkorea, Hongkong, Macau, som har runt väldigt låga 0,75 barn per kvinna. Mm.
Och sen blir det ju effekter av det här, och vilka de skulle bli om de här scenarierna blir verklighet, om vi får en krympande befolkning. Vad är det som händer först, Åsa?
Nej, men det som händer först är att man liksom ser ju då att det blir färre barn som föds, och det påverkar ju då förskolor och på sikt liksom skolor. Att man lägger ner förskolor, lekplatser står tomma, det blir lite tystare. Men att det också slår ganska ojämnt i landet, att man ser liksom en starkare urbaniseringstrend. Vi har ju haft en ganska stark urbaniseringstrend där unga, framförallt då kvinnor, men också andra unga flyttar till storstäder i större utsträckning, och att den då förstärks. Det blir lite grann liksom en självuppfyllande effekt då. Om man lägger ner förskolor ute på landsbygden, så kommer ju inte det göra det mer attraktivt för unga vuxna och barnfamiljer att bo där. Mm. Så att det kommer liksom slå väldigt olika i olika delar av landet. Små kommuner, kanske framförallt uppe i norra Sverige, kommer ha liksom enorma utmaningar, medan storstäder kommer ha andra utmaningar.
Och det här med att det läggs ner, man monterar ner skolbyggnader, lägger ner förskolor, då slipper man kostnader. Men när blir det en kostnad?
Nej, men exakt. Det är ju så att vi har ju ett system i Sverige där vi investerar väldigt mycket i barn, och att barn då liksom kostar ganska mycket. Så att om man då slutar föda barn och antalet barn minskar, så blir det ju först liksom en ganska positiv effekt för de offentliga finanserna. Men att det sen då kanske 30-35 år senare, som är ganska långt fram i framtiden, kommer det då slå över i att vi får färre som då går in i yrkesverksamhet och då får en inkomst och då bidrar till intäkterna för den offentliga sektorn. Så att initialt så kan man ju då säga att man får positiva effekter för de offentliga finanserna, men på sikt att det då slår väldigt hårt. Så att det är liksom en trend som är lite grann farlig, att man då lutar sig tillbaka och tänker att de offentliga finanserna ser ganska stabila ut, men på sikt så kommer det slå väldigt hårt.
Knut, hur påverkas den svenska ekonomin som helhet, skulle du säga?
Ja, men det är ju en väldigt viktig faktor. Samhällsstrukturen och samhällssystemet är då uppbyggt att man kan säga att det är de arbetande som betalar för den äldre befolkningen till viss del. Och det här gäller ju också pensionssystemet. Då får vi en allt färre som ska betala för allt fler. Det blir förstås väldigt stora utmaningar.
Om man översätter den här rapporten till vardagssvenska, hur kommer vi vanliga svenskar att märka av befolkningsminskningen?
Nej, men jag tänker att det blir liksom ett tråkigare samhälle. Ett samhälle utan barn, utan liksom lekplatser, skratt och glädje och inga förskolor. Men också att det blir väldigt mycket tråkigare på landsbygden där man då antagligen har en äldre befolkning. Jag vet min morbror som fyllde 100 nu. Vi flyttade honom från att han bodde i ett vanligt bostadsområde till ett äldreboende. Och det han säger, det är så tråkigt nu för han ser inga barn som går till skolan. Han ser inte när de kommer tillbaka. Han ser inte när de växer upp. Det är ingen som cyklar på gatan. Det är väldigt mycket tråkigare, tycker han.
Välkomna hit. Underbart väder. En härlig sen sommardag.
Ja, i torsdags kom finansminister Elisabeth Svantesson med sin sista prognos inför valet, traditionsenligt på Harpsund i Sörmland.
Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
Hur stort är reformutrymmet?
Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder.
En finansminister som säger att de offentliga finanserna kommer att stärkas de kommande åren. De kanske kan missa problem som väntar längre fram, Knut.
Ja, hon har ju rätt i att just nu så verkar vi vara på väg ut lågkonjunkturen och BNP växer långsamt. Men om man då inte lyckas bryta födslotalstrenden, ja, då kommer det snart sannolikt få stora effekter på svensk BNP.
Och vi har ju stora investeringar just nu som vi lånar till. Hur är Sveriges utgångsläge för en sån här utveckling, Åsa?
Nej, men vi har ju jämfört med andra länder väldigt goda statsfinanser och en låg statsskuld. Så det är positivt, men samtidigt är det ju viktigt att vi använder och investerar i saker som gynnar framtiden. Så att det är liksom investeringar och inte konsumtion som vi lånefinansierar. Och sen dessutom, om man tänker på befolkningen och den blir krymper, så kommer ju också statsskulden per person att bli tyngre att bära.
Vi befinner oss i slutet av en valrörelse. Om lite drygt en vecka så går svenska folket till val. Och när det rekordlåga barnafödandet kan få så stora konsekvenser, det här låter ju som en ödesfråga. Du följer ju valrörelsen och de politiska utspelen, Knut. Hur stort utrymme får det här problemet?
Väldigt lite. Jag har lyssnat på ett antal partiledarutfrågningar och valdebatter och jag hörde också Svantessons tal här på Harpsund. Jag kan inte säga att jag har hört någon knappt nämna de här låga födseltalen som ett stort kommande samhällsproblem då, som politikerna måste lösa. Utan det är snarare en stor diskussion kring liksom ganska kortsiktiga utmaningar för hushållen och deras plånböcker. Och här kan man lägga till också att vi har ju det så kallade finanspolitiska ramverket som är en sorts självpåtagen tvångströja för att vi ska hålla igen faktiskt och inte komma med massa kortsiktiga utspel som kan skada ekonomin. Och där ska ju Sveriges ekonomi vara i balans då, eller statens ekonomi vara i balans nästa år. Och det kommer bli väldigt knepigt för vi har stora utgifter för bland annat Ukraina och försvaret.
Och frågan är, vad kan man göra åt problemet om man nu vill undvika minskad befolkning?
Man kan inte tvinga folk att föda barn. Jag förstår att man inte vill sätta så mycket barn till den här världen som det ser ut med klimat och allting. Men migrationen måste ju vara fungerande på något sätt. Vi måste ju kunna integrera på ett bra sätt.
Jag vet inte om befolkningsminskning är jättedåligt. Jag tycker att det finns en massa tecken som tyder på att befolkningsökning inte är jättebra.
Jag tror att det kommer krävas en kombination av ökade födslotal och kanske ökad migration. Jag ser att vi behöver arbetskraft framförallt. Och det kommer ju ta lång tid för de här barnen som växer upp nu att komma ut i arbetslivet dessutom. Så jag tycker att det är problematiskt att man vill skicka tillbaka människor till länder där de kommer ifrån till exempel och stoppa asylinvandring och sånt också.
Blir du orolig? Vem ska ta hand om dig när du blir gammal?
Jag blir väldigt orolig. Jag har själv en mamma idag som har stort behov av vård.
Det som är mitt hopp för framtiden är att det finns otroligt mycket vi kan göra. Jag hoppas ju på den potential som finns. Alltså att det ska hända lite genombrott i forskningen, att du ska få bättre politiker och lite samhällsomvälvande förändringar positivt istället för så mycket negativt som vi har haft sista tiden.
Ja, lite olika tankar där från folk på stan i centrala Stockholm. Ni hörde Carolina Söderbäck Brandskog, Andreas Söderberg och Elisabeth Tenje. Det är många som läser de här scenarierna med intresse, både politiker och kommuner och andra i samhället. Och en av dem det är Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
Vi står helt klart inför en demografisk utmaning som Sverige behöver ta tag i på sikt.
Han ser tre saker som behövs för att undvika den här utvecklingen. Fler av de som inte jobbar idag kommer behöva komma in i arbetskraften.
Vi har väldigt, väldigt många som idag står utanför arbetsmarknaden och inte är till arbetsmarknadens förfogande. Vi har 1,2 miljoner personer i arbetsför ålder som inte är självförsörjande. Mycket av den demografiska utmaningen kan faktiskt också lösas om vi får fler i arbete och fler arbetade timmar i ekonomin.
Unga behöver etablera sig tidigare.
Idag är man väldigt sent ute från högre utbildning, 29 år i genomsnitt. Det tar ett tag att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är svårt att få bostad. Alla de här sakerna gör att man ofta skaffar det första barnet sent. Och då kanske det bara blir ett barn, trots att man vill ha fler. Och det tycker jag är något som man måste tänka på här. Att försöka få bättre förutsättningar för unga att komma tidigare in på arbetsmarknaden, kunna tjäna pengar och kunna få en bostad och få en trygghet. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Och för det tredje behöver arbetskraftsinvandringen öka till Sverige.
Vi har många bristyrken idag där vi kommer behöva arbetskraftsinvandring då för att kunna klara av den här försörjningsutmaningen som finns.
Räcker de regler som är idag kring arbetskraftsinvandring eller behöver de ändras och i så fall hur?
Vi tycker att de bör ändras så att man bör ha, istället för att ha det här lönegolvet, så ja, men om man kan komma och jobba i Sverige och bidra till det svenska samhället och få en kollektivavtalsenlig heltidslön, så bör man få komma hit och arbeta. Då. Det är ju våran utgångspunkt.
Frågan är vad politikerna säger. Ekonomikot Extras producent intervjuade Mikael Damberg, ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna.
Nu är det en ganska exceptionell situation just nu när hela världens barnafödandet sjunker. Då ser man ju nästan inga skillnader mellan olika samhällsmodeller eller länder och så. Men det kan ju också ha att göra med en allmän känsla av osäkerhet, värderingar, men kanske också det här tryggheten att den har lite grann ruckats för många människor. Så att jag tror att ett samhälle som präglas av framtidstro där unga människor kan etablera sig och få fast mark under fötterna, så tror jag fortfarande att det går att få upp födelsetalen i Sverige.
Och partiet vill ha arbetskraftsinvandring inom branscher där det finns behov.
Det vi säger är att vi måste tillbaka till en ordning där vi har en behovsstyrd arbetskraftsinvandring. Där vi har behov av att människor kommer hit och arbetar och det gynnar vårt samhälle, så ska vi vara öppna för det om det sker under goda villkor.
Men tror du det behövs högre invandring och migration till Sverige för att klara av den här befolkningsutmaningen?
Om jag har förstått utredningen rätt så är ju inte migration en jätteenkel lösning på det här problemet, eftersom då kommer människor ofta hit mitt i livet och sen blir de också gamla. Så vill man lösa problemen med befolkningsstrukturen i Sverige, då är det ju barnafödandet som är den nyckelfrågan för ett samhälle.
Och näst största partiet, Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt, ekonomisk politisk talesperson, säger så här.
Det är en superviktig fråga. Frågan är nog mer än bara politisk.
Konstaterar han, och därför tror han att det är svårt att med politiska medel påverka folk att få fler barn. Men att vidga möjligheterna till arbetskraftsinvandring som Svenskt Näringsliv efterlyste säger SD nej till.
Nej, alltså, det finns inget egenvärde i att ha låglöne arbetskraftsinvandring bara för sakens skull, det gör det inte. Utan de här lönekraven som vi etablerat nu, de är bra, de är här för att stanna.
Och vad är huvudskälet då så att säga, till att du tycker att man inte ska ha arbetskraftsinvandring på de lägre lönenivåerna?
Ja, alltså det som var innan vi gjorde den här reformen, det var ju som sagt lönegolvet eller lönekravet då på 13 000 kronor i månaden. Och det är ju som sagt, det är ju netto jämnt att du kan försörja dig själv på en sån lön. Och än mindre då försörja eventuellt då medkommande familjemedlemmar. Och då blir det ju att man lämnar in i de här bidragssystemen, att man behöver olika typer av stöd då.
Sverigedemokraterna vill generellt minska invandringen ytterligare och öka återvandringen och ha begränsningar för arbetskraftsinvandringen. Men Oscar Sjöstedt ser inga ekonomiska utmaningar med det i ljuset av att befolkningen riskerar att minska.
Nej, absolut inte. Utan snarare tvärtom skulle jag säga. Utan när vi pratar om den här aktiva återvandringspolitiken så handlar det om människor som liksom inte har kommit in i samhället, som lever på bidrag, som inte försörjer sig själva. Så där blir det ju tvärtom. Liksom. Det blir ju för de offentliga finanserna så blir det en pluseffekt. Så. Och när det kommer till då asylrelaterad invandring och sånt, det är också en liksom oerhört kostsam affär, har det varit historiskt. Om det bara kommer hit människor och sen inte arbetar, ja, då underlättas ju inte den här situationen.
Och här har vi hört en del förslag och tankar om framtiden från politiker och Svenskt Näringsliv. Åsa, du som står bakom rapporten, vad behöver göras om man nu ska undvika de negativa ekonomiska effekterna av krympande åldrande befolkning?
Nej, men dels kommer det ju kräva anpassning av system. Men det som vi ser i utredningen, som jag också tyckte var glädjande att Svenskt Näringsliv också nu uppmärksamma, det är att det måste bli lättare för unga människor att etablera sig, komma in på arbetsmarknaden, komma in på bostadsmarknaden, men också kanske liksom reformera utbildningssystemet. Det tar ju väldigt lång tid i Sverige att etablera sig, och vi har också liksom en familjepolitik som i mångt och mycket designades på 70-talet, och då såg arbetsmarknaden mycket annorlunda ut, men också bostadsmarknaden och samhället i stort.
Och Knut, vad tänker du kring de kommentarerna vi hörde?
Ja, det ena är ju att det är inte osannolikt att en del av liksom den här arbetskraftsbristen vi har kommer att ersättas av en ökad produktivitet i näringslivet, och delvis med hjälp av AI som ersätter då människor. Det behövs kanske inte lika många inom industrin i framtiden. Det andra är ju att när vi pratar om befolkningskrisen, liksom då demografin, så är det här en ändå ganska enkel matematisk modell där vi har liksom två variabler, och det ena är födslotalet, 1,43, ja, då krymper befolkningen, och det andra är migrationen, om vi nu ser till hur många vi är och hur många vi vill bli. Vill vi ha en ökande befolkning och en ekonomisk tillväxt i samhället på totalen, då är det bara de här två sakerna vi kan skruva på. Om vi inte lyckas skruva på den första, då måste vi skruva på den andra.
Och låga födelsetal, det har vi pratat om, det är ett globalt problem. Har andra länder kommit längre i diskussionen om hur man ska lösa de här utmaningarna, Åsa?
Nej, det är väl inget land som har helt liksom lyckats vända trenden, i alla fall liksom mer än temporärt. Och det betyder ju inte liksom att deras reformer inte har haft effekt, men de har liksom inte haft tillräckligt stor effekt för att liksom vända på utvecklingen. Och det man i mångt och mycket har försökt göra, det är att man har försökt liksom kopiera den svenska modellen och tänkt att det liksom räcker. Det man ser, det är ju liksom en utveckling där kvinnor i allt högre grad utbildar sig, gör karriär, och i länder då där man inte kan kombinera ett familjeliv med en karriär, så väljer kvinnorna då att göra karriär snarare än att ta hand om familj.
I vissa länder har man tagit till väldigt drastiska åtgärder, och det senaste, det är ju ett exempel från Singapore, Knut.
Ja, alldeles nyss så sa regeringen att man erbjuder nu barnfamiljer ett stöd på motsvarande 550 000 kronor per barn. Och det är många som har försökt vända den här trenden just med pengar. Man har kastat pengar på dem som får barn i länder som Japan, Taiwan, Kina, Polen, Ungern, Ryssland. Och i Italien införde man en bonus BB i 2015, en mamma domani bonus 2017. Och för ett par år sedan ersatte man de här systemen med ett omfattande stödprogram som man kallar Assegno Unico, men inget har hjälpt.
Men Åsa, Sverige har ju redan gjort det väldigt gynnsamt att få barn. Har vi några verktyg kvar i verktygslådan?
Absolut. Men om man tittar lite grann på liksom svensk politik och hur den har sett ut, så skulle jag säga att vi har fört en politik som har gynnat 40-talisterna i väldigt hög grad. Alla liksom offentliga reformer, välfärdsstadens utveckling, ATP, universitetsväsendet, som har gynnat dem, och samtidigt också har de gynnats av fastighetsmarknaden. De köpte relativt billigt, inflationen åt upp deras lån, och sen har de mätt liksom låga räntor och ökade tillgångspriser. Och sen har de också gynnats av en liksom demografisk utveckling där de har haft liksom fler som kommer bakom dem, fler unga generationer. Och dagens ungdomar står ju då i exakt motsatt situation, där välfärdsstaten lite grann nedmonteras. Det är inte alls säkert att fastighetspriserna kommer fortsätta öka. Och de har liksom en demografisk utveckling som går mot dem. Så att jag tänker att vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Till exempel, bara för ett exempel, så är det ju inte, vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn. Samtidigt som det är en ålder där den här biologiska fertiliteten är ganska hög. Så man skulle ju kunna liksom möjliggöra och förenkla för unga att också få barn innan de är etablerade på arbetsmarknaden.
Men Knut, finns det vissa fördelar med att vi får färre invånare i Sverige och världen?
Ja, det blir en väldigt stor fråga och kanske också en sorts moralfilosofisk. Men det finns en talande historia från 60-talets början där marinbiologen Rachel Carson och hennes forskarkollegor upptäckte att de här kemiska medel som användes för ogräsbekämpning var förödande för växt- och djurlivet. Och det här var ju kemikalier som ansågs helt nödvändiga för att jordbruket skulle kunna öka produktionen, och allt då för att mätta den här växande befolkningen. Carson, hon skrev boken Tyst vår, och titeln var faktiskt bokstavlig. Hon såg döda fåglar under träden. Hon hörde hur fågelsången tystnade. Och boken bidrog till att man förbjöd bekämpningsmedlet DDT och fåglarna återhämtade sig. Men nu har ju då ett nytt hot dykt upp, och det är ju klimatförändringarna. Så det finns liksom återigen en risk för att sånglärkor, tornseglare och koltrastar tystnar. Och då uppstår ju förstås en större fråga om mänskligheten och dess ekonomiska aktiviteter fortsätter att växa. Ja, då riskerar ju det att ske på bekostnad av fåglarnas sång. Och omvänt, om befolkningen och ekonomin krymper, ja då kanske livskvaliteten till viss del kan kompenseras av att vi får behålla fågelsången.
Men hur kommer det sig då att den här frågan inte får mer utrymme?
Alltså en central faktor tror jag är vårt sätt att mäta tillväxt. Begreppet BNP är ju helt avgörande för nästan alla regeringar och ekonomer. Men det mäter bara ekonomisk aktivitet. FN, de har ambitioner att utvidga då nationalräkenskapernas redovisningsmetoder. Att man ska mäta fler saker, till exempel hur vi mår eller miljöförstöringens effekter. Så att ja, en dag kanske fågelsången får ett eget mått.
Åsa, ni brukar ju jämföra de här låga födelsetalen med just klimatkrisen och kallar det för den tysta krisen som kommer påverka allt. Vad menar ni med det?
Nej, men vi drar väl lite paralleller där till klimatkrisen, att den lite grann smyger sig på och att det tar ett tag innan man märker av den. Och när man väl liksom märker av den och när den där slår till, så är det mycket svårare och mycket mer kostsamt att åtgärda den. Så att det bästa hade ju varit om man liksom kunde ta tag i de här frågorna i ett tidigt skede. Då blir det dess lättare att vända på utvecklingen, men också mindre kostsamt. Så det är väl det, liksom det vi tänker, att det har ju pågått nu sedan, i alla fall i Sverige, sedan 2010. Så det var det, 15 år, 16 år. Och det är först nu som man börjar prata om detta. Så det har ju tagit ganska lång tid. Och det är väl först nu också som kommunerna, det är ju nästan dagligen reportage på tv om då kommuner som står inför svåra beslut och stänga ner förskolor.
Och kort, Knut, vad tänker du om den tysta krisen?
Alltså jag tror man kan säga att det här problemet med tysta kriser har blivit extra påtagligt just årets valrörelse. Politiker, delvis i samspel med journalistiken, har kanske blivit mer kortsiktiga och populistiska. I den moderna liksom berättelsen om medial och politisk framgång så finns mest platsen då för snabba klick och snabba väljarrörelser. Och de här viktiga, stora ödesfrågorna som kryper på oss långsamt, de är liksom betydligt mindre högljudda.
Framtiden är osäker. Ingen vet ju vilket scenario som blir verklighet. Men oavsett, vad ska vi ta med oss av det här, Åsa? Vad ska politikerna utgå ifrån?
Ja, men just det här liksom med långsiktighet, som Knut var inne på, det är jätteviktigt. Vi har liksom politiska processer som är ganska kortsiktiga. Och det här är då liksom en långsiktig trend. Men också om vi väntar för länge, för det är en annan effekt också av en åldrande befolkning. Det är ju att medianväljaren, det vill säga liksom den genomsnittliga väljaren, blir ju också äldre. Och då kommer det bli ännu svårare, tänker jag, att liksom genomföra politik som gynnar en yngre generation när väljarna blir äldre. Så det är också ytterligare en anledning att ta tag i detta nu. Och också liksom viktigt att påpeka att det här liksom gynnar ju faktiskt alla på sikt. Och att Sverige faktiskt, för att vara lite positiv, är faktiskt i en förhållandevis god situation. Vi har låga statsskulder, vi har en förhållandevis ung population och om man jämför med andra länder en förhållandevis hög fertilitet. Så att vi skulle ju också kunna vända detta och bli liksom någon form av dra liksom en konkurrensfördel och bli liksom ett land som är attraktivt för unga vuxna att stanna och komma till.
Tack till er båda, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Tack också till dig, Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Du har lyssnat på Ekonomi Ekot Extra. Producent Olof Winblad, tekniker Olof Hansson Wallgren. I appen Sveriges Radio hittar du alla våra tidigare program. Och vill du höra mer om det rekordlåga barnafödandet i Sverige, då kan du lyssna på podden Bakom pengarna som finns i vår app. Jag heter Samantha Kord. Tack för att ni har lyssnat.